Är det viktigt för er med en personlig minnessten rest över den som har lämnat er? Vi samarbetar med Durus som är en av Sveriges största leverantörer av gravstenar. Durus erbjuder kostnadsfri rådgivning och är bara ett samtal bort när ni har frågor eller behöver hjälp. Ring 08 673 50 00 eller besök durus.se. Välkommen till livepodd Min död, min begravning på SPFs kongress i Borlänge. Och jag säger också välkommen till min kollega Susanne Westergren som är journalist. Och välkommen Hans Singmark som är vår gäst här. Du är ju överläkare på intern- och lungmedicin på Halmstads sjukhus och du har blivit väldigt aktuell nu, för du har börjat dra i någonting kring NDU, nära döden upplevelser. Vill du berätta lite?
Precis, det har ju uppmärksammats minst sagt den här forskningen som publicerades i en amerikansk tidskrift här nu för ett år sedan och som jag initierade då och sen också tillsammans med min medförfattare Annette Granberg Axell. Så vi har den här studien är publicerad i en amerikansk tidskrift nu för ett år sedan. Så att säga. Och den har väckt uppmärksamhet, minst sagt. Alltså.
Hur kom det sig att du blev intresserad av att börja forska kring NDU?
Jag har nog alltid haft en undran. Jag är en sån människa så här, va? Lyfta på stenar och vad är meningen med livet och det här med döden har attraherat mig i hela mitt liv. Så är det. Vad som fick mig att ändå ta i det här, det var min fru Katarina Orberdahl som ställde frågan. Det var när jag skulle bli specialist, alltså enkelspecialist, så ska man göra ett forskningsprojekt. Och jag gick och undrade lite grann här vad jag ville göra något som berörde, va? Och då sa hon, ska du inte göra något med nära döden upplevelse? Ja, verkligen, det skulle jag kunna göra, jag är ju läkare. Så på den vägen är det. Sen träffade jag en kvinna bara tre dagar senare som har upplevt en sån här upplevelse. Hon har haft ett hjärtstopp bara några dagar innan och sen så. Och jag trodde inte hon skulle klara sig faktiskt, men det gjorde hon, va? Svårt lungsjuk kvinna. Och då berättade hon om ett ljus, va? Ett roterande ljus som hon färdades i. Och hon beskrev ett oerhört lugn och att hon var välkommen. Och så, och oerhört besviken om att vara tillbaka hit. Och jag var väldigt, väldigt fascinerad över det här mötet med henne. Och då liksom kände jag att jag ville göra någonting. Ja. Så är det. Jag pratar med min chef också. I mitt yrke va, som läkare så är det här lite kontroversiellt. Va? Så att jag kände att säger han nej, gör inte det här nu. Tänk på din karriär. Va? Då gör jag det inte. Men tvärtom, han sa så här. Nej men du, det här är något vi stöter på i vårt yrke då och då. Vi viftar bort det lite. Va? Men det här är en del av vår vardag. Så jag stödjer dig. Och så gjorde jag det. Så satte vi igång med den här studien.
Men varför är det så kontroversiellt inom läkarkåren?
Ja, nej, men jag tror nog att alltså, människor har de här upplevelserna, va? Men vi går nog runt med en uppfattning att det är hjärnan som producerar medvetande, va? Att vi har en materialistisk förklaringsmodell, att vi går nog runt med det till mans här. Och det kan jag säga, den här så nära den upplevelsen, så är det i alla fall för mig, det ifrågasätter lite grann det sätter saker och ting på sin spets, va? Så, om man verkligen går in i det här. När människor berättar om att jag har sett mig själv uppifrån. Va? Det är kontroversiellt i mitt yrke. I alla fall officiellt utåt sett. Sen är det många av mina kollegor som har tagit kontakt och tackat. Så inofficiellt så är det möjligt att det är andra tankar.
Kan du inte berätta om din studie? Hur gick den till då? Vad lite resultat?
Jag tittade på en forskare, en kardiolog, en kollega till mig, Pim van Lommel heter han. Han har ju en internationell forskare och hållit på med det i många år. Va? Och han gjorde en stor studie i Nederländerna då, 1988-92. Och då intervjuade han människor som har drabbats av hjärtstopp, bevarat intellekt. Va? Och då blev det flera hundra, så 350 patienter och någonting sånt där. Och då visade sig att 62 stycken hade nära döden upplevelse. Och så följde då de här under 8 års tid, de här 62, tillsammans med en kontrollgrupp. mycket, mycket spännande studie. Jag ville göra något liknande då. Tyckte det var ett bra upplägg. Så att, ja, det är en lång resa till att få en studie godkänd. Vill man få något publicerat så ska det vara godkänt i EPN, alltså etiska patientnämnden då. Eller etiska prövningsnämnden i Lund. Det är godkänt på tredje försöket ska ni veta, så att det var inte lite kontroversiellt. Bara på det viset. Man får vara envis i den här världen. När det var klart, då instruerade jag all personal på medicinkliniken i Halmstad att har ni en människa som ni vårdar som har drabbats av hjärtstopp, bevarat intellekt, hör av er till mig. Va? Någon som är i hemmet, i ambulans, på akutmottagningen eller på avdelning, hör av er till mig. Och sen så kontaktade jag de här innan de gick hem, alltså bara ett par dagar senare efter sina hjärtstopp, och frågade dem kort så här, alla de här, om de minns någonting i samband med hjärtstoppet. Och då visade det sig att det blev 30 patienter under ett år ungefär. Intressanta möten allihopa. Fem av dem hade nära döden upplevelse. Fem stycken. Och fyra gick vidare då, eller har jag djupintervjuat 10 veckor senare då, som den här artikeln är baserad på då. De här fyra intervjuerna då, så är det analyserat enligt en kvalitativ forskningsmetod, och sen då är den publicerad nu. Den femte personen, det var en äldre kvinna, hon var oerhört besviken. Hon berättade att hon hade varit på en äng på det här viset, och sen så var det en gräns framför henne. Hon visste att skulle hon bara passera den här gränsen så var det point of no return. Skulle inte kunna komma tillbaka. Men hon hann inte dit, för någon som återupplivade henne. Hon var så fruktansvärt besviken på det här teamet som hade gjort det, kan ni veta. Fruktansvärt. Hon tackade nej till all vård, alla läkemedel. Hon var 92 år, ska ni veta. Så hon har ju levt sitt liv, långt liv. Så att det kan ju vara mätt på dagar också. Hon tackade nej till allting. Och den här läkaren som hade hand om henne, han till och med frågade mig, kan jag skriva ett vårdintyg på henne? Det vill säga, nej så, det går inte. Hon är vid sina sinnet fulla bruk. Hon är inte psykotisk, hon har inga vanföreställningar. Så hon dog sen ett par dagar senare. Mycket intressant möte ändå. Jag vill passa på att säga det också. Det finns en besvikelse av att komma tillbaka till livet hos de här människorna. Men de säger samtidigt, den här kvinnan, 3 dagar efter min fru frågade mig, hon sa också så här, att livet är jätteviktigt.
Men är det inte också så att de får en ny syn på livet efter den här händelsen?
Ja, vi kan se det tydligt i den här studien. Och det är inte så att det inte visat tidigare att det blir en ökad. Det kunde pinfalla om, men också i sin studie att man ser att det finns en ökad tro på ett liv efter döden, va? Hos den här gruppen människor som har de här upplevelserna. Det ser vi här också. Man ändrar sin livsåskådning, va? Livsåskådning är ett inlånat begrepp från teologi. Och i den här studien så råkar det bli 4 män. Alltså förutsättningslöst 4 män. 3 av dem, vanliga människor, högutbildade, va? Går med vad jag skulle säga en klassisk materialistisk livsåskådning. Det vill säga att det finns ingenting före det här livet, det finns ingenting efter det här livet, och livet är en slump. Va? Och gör man någonting, alltså finns det någon mening med livet, så är det vad man gör det till. Få barn eller resa ett antal länder eller uppleva det eller det. Va? Men det, i grunden så är livet meningslöst, va? I den livsåskådningen, materialistisk livsåskådning. Alla de här 3 av dem tydligt hade sån livsåskådning. Och vi kan se här att de förändrar den till att, oj då, så var det inte. Jag dog inte. Det är någonting annat som tar vid, va? Väldigt, väldigt tydligt. Och vi kan se att den här är också, den går väldigt, väldigt snabbt, va? Förmodligen är, alltså rent vetenskap ska vi säga att det är från hjärtstoppet till intervjun 10 veckor senare. Men det är mycket som tyder på att det här är momentant. Och det är också till ett kunnande. De säger så här, jag vet det här. Jag vet att det är så här. Jag har varit där. Det här är ett minne av det. Jag har varit där. Jag vet inte om jag kommer dit igen, va? Men det här är en kunskap. Va? Väldigt, väldigt tydligt. Så 3 av 4 gör den här. Den fjärde, en äldre man. Han hade en känsla av att det finns någonting efter döden. Han levde sitt liv med det. Men det, så att säga, förstärktes 100-tals gånger om, va? Efter sin upplevelse. Han hade en upplevelse av att han stod bredvid sig själv. Va? Och att han färdades, hans begrepp, hans ord, mot de döda. Han beskrev det här lugnet. Han sa väldigt, väldigt lugn, kärleksfull och färd mot de döda. Det var hans upplevelse. Och samma med honom, otroligt besviken att han var återupplivad.
Vad är det mer som är gemensamt i de här upplevelserna, skulle du säga?
Alltså, det är ju vanligt med ljus. Alltså att starkt ljus, kärleksfullt ljus. Det var så mycket liv där. Gränslöst, tidslöst. Allt hände på en gång. Va? En av de här, den första i den här studien, han var själv med och återupplivade. Och han, alltså på akutmottagen i Halmstad, en man, 74 år gammal. Han hade ett hjärtstopp då, kom in med pågående hjärtinfarkt. Och hans hjärta stannar då, han går in i en elektrisk storm, att ventrikelflimmer på akutmottagning, på akutrummet där. HLR, hjärt- och lungräddning och sen en defibrillering, en strömstöt och så rör han på sig så här. Det första han säger när han vaknar upp, han tittar, vi möts i blick och säger, oj, jag somnade visst. Ja visst, och då svarar jag, jaha, ja det kan man säga att du gjorde. När jag träffar honom ett par dagar senare, lång historia om vad som hände där på lördag morgonen, men då berättar han att han levde sitt liv en gång till här under det här hjärtstoppet. Jag förstår att det var omständigheter också under det här som, där jag förstår att, han, att det här hände under själva hjärtstoppet. Börja med att han såg sin mamma och pappa, han var bara 2-3 år gammal, sitter på en trehjuling och är på väg ut för en slänt på det här sättet. Och han ser dem bakåt ifrån. Va? Alltså han åker fram att se dem bakåt och det var så mycket kärlek där och så mycket ljus. Va? Och sen så sa han att om du tar världens snabbaste dator så är den långsam mot det här tempot. Va? Sa det. Så levde han sitt liv en gång till. Va? Han sa så här, hur gick det här till? Jag vet inte, så jag. Va? Jag har träffat människor som jag inte ägnat en tanke åt på 50 år. Nu vet jag vad de heter, vad de tänkte, vad de hade för kläder på och så vidare. Va? Hur gick det här till? Ja, jag vet inte. Så. Så det här är ju liksom något slags tidslöshet. Va? Den här händelsen personligen för mig, ska jag säga, fick jag. Alltså det var en tankeställare för mig. Jag vet att jag ställdes av frågan, jaha, jag har ett val här. Är det här, jag skulle kunna säga att det här var en dröm. Eller vad trevligt att hjärnan gör så här i det här extrema tillståndet som ett hjärtstopp innebär. Va? Eller också någon annan som klev in här. Jag valde den andra vägen. Ja, men hur lagras ett liv i hjärnan? Va? Hur spelas det upp i kronologisk ordning på det här sättet? Hur levs det igen? Va? Alltså det är såna här saker som jag får mig att fundera på vad medvetet är för någonting. Men det är det som är.
Men varför valde du det här forskningsfältet? Förutom att din fru sa, hur tänker du framöver? Vad kan det bidra med? Både för er inom läkarkåren eller sjukvården och för människor i allmänhet?
Ja, alltså, jag tänker så här att människor som har de här upplevelserna, ett, det är inte helt ovanligt att människor har de här upplevelserna, inte bara vid samband med hjärtstopp, va? Utan andra kritiska tillstånd. Va? Så upplever människor de här, eller har erfarenheter av det här, och det förändrar deras syn på vad döden är för någonting, vad livet är. Va? Jag känner att hoppas att vi i svensk sjukvård ska kunna bemöta de här människorna på ett bättre sätt. Va? Jag förstår ju att de här gör en livsåskådningsförändring, va? Okej, jag dog inte. Det finns något annat, va? Jag upplevde någonting annat. Men jag förstår att om du har en materialistisk livsåskådning och du möter en människa som har en annan livsåskådning, så blir det friktion här, va? Och det är klart att om man inte själv kan bemöta den här människan, så kan du i alla fall hjälpa den vidare, va? Det finns andra som kan det här mer än vad jag kan. Det finns forskning, det finns grupper, va? Du är inte ensam, va? Att inte ogiltigt förklara den här upplevelsen hos de här männen. De tystnar direkt, va? Så ska vi inte behandla våra patienter, va? Därför så gör jag den här studien.
Du hade träffat någon också som hade hållit tyst med det här i 40 år, eller hur var det?
Ja. Nu med det här så är det många som har tagit kontakt med mig, va? Och berättar om sina upplevelser, va? Det är inte alls ovanligt att man spontant känner, det här kan jag inte berätta om, va? Man känner spontant, om jag berättar, det finns en längtan av att berätta det här, va? Det är inte så att man inte vill, va? De här människorna vill bli speglade i sina upplevelser, men de fattar att dra slutsatsen, jag kan inte säga det, då blir jag tokig, va? Då blir jag, alltså risken för att bli ansedd galen och tokig, va? Och så ska vi inte göra. Det är som att det finns tre grupper av människor i samhället, va? Dels en grupp, det är de som har upplevt det här. Alltså de vet ju att det är sant, alltså. För dem är det kunskap, de vet att det är sant, de så. Intressanta människor, det är guldklimpar, ska jag säga. Vi ska lyssna på dem, alltså. Mycket, mycket spännande att träffa de här personerna. Det är, så får ni möjlighet, sätt er ner, alltså. Och sen finns det en grupp som tycker det här är rappakalja, va? Vad är det här som den här drar löjes skimmer över läkarkåren? Vad håller han på med, va? Det är en person, det är en grupp. Men så finns det en stor grupp här mittemellan. Jag tror det är ganska många, alltså, som har, man kanske har någonting själv som man har varit med om, va? Eller man har något barn som kommer och berättar saker, va? Eller man har någon mormor eller någon som har varit med så här, va? Den gruppen. Jag tror det är den gruppen som så att säga får tillåt oss att prata om det här. Alltså. Nej, men som sagt, jag fattar det, för det här berör oss allihopa. Alltså. Jag förstår det, men jag är överrumplad det.
Är det någonting som har chockat dig som du har fått höra från någon av dina personer du har talat med?
Nej, jag känner ju en... Det är härligt att möta de här människorna. Det, så är det. Så att jag blir varm varje möte. Varje möte är speciellt och unikt. Och så att, så är det. Chocken kan jag säga. Jag kommer aldrig att glömma den sekunden här mannen berättade för mig, och det var första gången han berättade, så nu var det bara ett par dagar sedan hans hjärtstopp, när jag träffade den här första i den här studien, den här 74-årige mannen då, Anders heter han i den här artikeln. Men jag kommer aldrig glömma ögonkontakten på akutmottagningen med honom när han vaknade upp, aldrig någonsin, va? Och likaså när han tittar in i mina ögon, han synar mig i sömmarna så här, va? Han frågar sig så här, kan jag lita på den här människan, va? Och uppenbarligen har jag tagit beslutet. Ja, det kan jag, va? Och så börjar han berätta. Och då fattade jag. Shit, alltså. Det var då jag fattade. Ja, men okej, det här är ju något annat. Vad händer här, alltså?
Och vad ser du som är gemensamt i hur de lever vidare eller lever sitt nästa liv, eller vad man ska kalla det, efter det här?
En av de här personerna i den här studien, han var 57 år när det här hände, han var också en pågående hjärtinfarkt, var på väg till Lund, får ett hjärtstillestånd i ambulansen, och där upplever han plötsligt, så är han i en ljustunnel, alltså en av ljus så här, va? Han beskriver den som oändlig men ändå ett slut, va? Så det här paradoxala, det fanns ett slut, man kom aldrig fram till slutet, va? För han blev återuppliva, han upplevde som väldigt, väldigt mycket liv och att mycket aktivitet. Och så han kunde inte föreställa sig att det var döden där. Han sa så här när han berättade sen att den här upplevelsen skrämde honom också. Jag blev så här, varför då liksom? Vad var det då? Jo, han förstod att han hade... För de tappar rädslan för döden. Alla de här. Det finns inte någonstans, va? Det existerar inte längre en rädsla för döden. Men heller ingen rädsla för livet, va? Så är du rädd för döden, så är du rädd för livet. Det finns en parallell här. Och han sa så här att han förstod att hans tidigare rädsla för döden hade format hans liv, va? Hade format hans val. Vad han hade gjort och inte gjort, va? Men det gör det inte längre. Han väljer annorlunda. Och det kan jag känna med de här människorna, att de, alltså de omprioriterar, va? Vad är viktigt, va? Och det är utifrån en icke-rädsla för döden. Det är ett gemensamt, ska jag säga, för dem.
Om du försöker göra någon ny studie och intervjua de här personerna längre fram, har du någon sån fundering? På liksom, ja, 3 år har gått, vad har hänt?
Ja, det är ju studerat. Alltså, Pinfallommen har gjort det liknande. Han har följt den här stora, större studien i 8 år. Och han kunde se att den här upplevelsen, och det jag har mött, jag var faktiskt nere i Köpenhamn här för en månad sedan och träffade en grupp. Då är det en kvinna som hade en upplevelse som 14-åring, och hon har då samlat ihop människor. Mitt intryck när jag träffar dem är att de är liksom ensamma, va? De har varit med om någonting som de uppfattar att de inte kan förmedla, va? Och det finns en längtan att träffa varandra.
För att folk ifrågasätter dem liksom, och deras intellekt om de skulle berätta det.
Ja, alltså att om de säger så här, nej, men det finns ett tillstånd till som jag kan uppleva. De säger så här att det är mer verkligt, det är ett minne för dem, men de uppfattar det mer verkligt än det här samtalet som pågår just nu. De gör vad de kan för att sätta ord på det här, va? Men de har en erfarenhet av ett annat rum som jag skulle säga är icke-fysiskt. Då.
Men då blev du inbjuden att träffa den här gruppen som hon hade startat.
Exakt, då var jag inne med. Och för jag har alltid haft en längtan om att få sätta ihop de här. Och vad händer då? Hur interagerar de med varandra? Och det var en ny erfarenhet för mig. Att få se hur de här människorna möter varandra. Va? Och hur de bekräftar varandra. Och hur de hjälper varandra att leva sitt liv här i den här världen. Med den här erfarenheten. Det var mycket det handlade om. Bekräfta varandra. Så det kan jag känna att det finns en ensamhet kring de här personerna och en längtan att träffa varandra. Och det här är en tanke som jag har att de får hitta en plattform för dem att hitta varandra.
Har du själv haft någon sån här upplevelse?
Nej, det har jag inte. Jag har inte haft någon. Ingen egen nära döden upplevelse, det har jag inte. Jag har inte.
Men ändå intresserat dig. Det var ingenting som puttade dig in på det här.
Ja, nej, men det är klart att jag också haft liksom någonting som gör att jag ändå funderar på vad är det verkligen allting det här?
Du skilde på det här med själen, tyckte du inte om att prata. Alltså själen som, utan det var medvetenhet. Eller medvetande. Ja. Du tyckte det var två olika begrepp.
Det är ju två olika begrepp. Det är ju, jag skulle säga att jag tolkar det som synonym till varandra. Det är det. Men för mig så landar ordet medvetande bättre i min mun, va? Så jag undviker ordet själ, det gör jag. Eller när för mig är medvetandet... Alltså det är ju ingen som vet vad medvetandet är för någonting till att börja med. Men också en upptäckt för mig att... Jag gick ju med någon föreställning om att någon koppling... Eller gärna någon medvetandet, ja visst. Alltså, att det ändå finns någon form av koppling. Men det gör det alltså. Utan det anses vara vetenskapens största mysterium. Vad medvetandet är för någonting. Det är ett antagande att det är hjärnan som producerar medvetande. Ett antagande som har blivit en sanning, va? En odiskutabel, alltså det går inte att frågasätta, va? Så det var för mig en upptäckt. Det tog mig flera år att fatta att det verkligen var på det sättet. Det här är ju ingen som vet. Va? Men för mig är medvetandet, jag tycker om det ordet. Alltså jag,
så är det. Men tänk de här människorna som då upplever att de ser det här ljuset och sig själva från olika håll. Är det så att de upplever att de ingår i något allmänt medvetande som det som en jättemedvetenhet, eller är de så de är ändå solitära i sig själva att de är ändå en själv, gillar inte dem, men ett medvetande?
Ja, man beskriver det som något gränslöst. Det finns inga gränser eller så. Det är en oändlighet, va? Det är bortanför tid och rum och så här. Men en kvinna jag träffat, va, hon var med om en sån här upplevelse samman med en svår trafikolycka. Hon sa, nej men det finns någon form av kontur kring den, men den är väldigt, väldigt, väldigt tunn, va? Väldigt tunn, men det finns en kontur så här. En annan man, inte med i den här studien, han hade en upplevelse i samband med en hjärtoperation i Lund. Och också det här eviga ljuset, och han träffade sin tvillingssyster. Man hade dött flera år tidigare. Men han sa också att vi är i varandra. Va? Jag är hon och jag är med henne. Vi kommunicerar, men inte med ord så här. Så. Men vi kommunicerade. Men vi är liksom ett så här. Men om det finns ett större medvetande i det här och vi droppar av det här medvetandet. Ja, jag tycker det är en tilltalande tanke. Alltså. Så att jag brukar säga det, jag har också gjort en livsåskådningsförändring. Det min fru brukar säga, det är som att du har gått igenom en tjock sån här medeltida stenvägg, va? Meter. Jag lovar det, alltså. Jag vet att jag har varit mitt i den här stenväggen och varit väldigt förvirrad. Alltså. Väldigt förvirrad. Och vad är vad i det här egentligen? Va? Ja, nu känner jag att nu är jag igenom den här väggen, va? Och jag kan inte rå för det. Jag vet inte hur det gick till, va? Men jag ser livet så här. Jag ser att det... Och för mig är det mycket, mycket mer rimligt, va? Alltså det förklarar mycket att orkar man tänka tanken, orkar man resa sig ur den här materialistiska förklaringsmodellen, det vill säga det enda som finns i det vi kan uppleva med våra fem sinnen, va? Jag vet inte, pusselbitarna faller på plats. Så var det för mig i alla fall, eller är det för mig? När i den modellen så... Att det finns ett medvetande som står på egna ben, en egen entitet. Det finns en icke-fysisk aspekt av tillvaron, det finns en fysisk. Va? Då får, när, i den modellen så får man när döden upplevs en plats. Det får den inte i den materialistiska. Hur jag än gör så får jag inte in den där. Va? Jag har ställt mig frågan, är det nära döden upplevelsen det är fel på eller är det modellen?
Men du ser ju också en liten... Det öppnar sig lite inom den vetenskapliga och läkekåren och så.
Ja, nej, att det försiggår en debatt också i det här. Det visste jag inte heller i det akademiska rummet. Va? Det, Det är också fascinerande. Det här är inte nya tankar på något sätt, utan det här är ju många människor i forskarvärlden. Jag vet att jag hade en konversation med Pim van Lommen, den här katalogen, eller jag har kontakt med honom. Han sa det, men du Hans, jag frågade honom, men sök på postmaterialistic science. Så gjorde det, puff, sa det bara. Så att det finns ju, det är något som rör sig alltså i det här. Yeah.
Jag tycker det är också intressant, det kanske finns människor som är intresserade där. Ni har ordnat den här resan till exempel.
Jag och min fru Katarina, vi reser tillsammans. Hon är oerhört viktig, utan henne så hade det här aldrig blivit av, ska jag säga. Så att det är mycket, mycket viktigt, bollplank och allt det här, va? Och viktig person. Men vi har en kurs för den som vill veta mer, eller i Sydfrankrike, i en slottsmiljö nu i oktober här. Och då så är det meditation och jag har föreläsningar om nära döden upplevelser och även om kost och så vidare. Så att det är ju det här med döden. Alltså döden är ju, döden kan ju vara en väldigt stor läromästare, va? Att reflektera kring. Det är skrämmande, inte alls så, men det kan också komma, vad är viktigt här i livet och vem är jag och vad vill jag göra av mitt liv? Det är mer den resan vi tänker. Ja.
Har den här arbetet med den här studien och så ändrat på något sätt hur du tänker på din egen död och begravning?
Ja, jo. Nej, men jag ser ju inte döden som döden, alltså så att det är ett slut, utan det är den fysiska kroppen och åldrandet. Så att jag är ju inte rädd för döden eller för åldrandet heller. Sen kan jag tycka det är tråkigt och ont i ryggen och sådär, men och ögonen och allt möjligt sånt här. Men jag är inte rädd för det egentligen. Mm. Och jag hoppas att jag får en fin begravning. Så hoppas jag att det blir bra om människor vill vara närvarande på min begravning.
Men du pratade någonting också om det här med att du tror att om man var mer medveten om att det fanns ett liv efter livet så att säga, att det skulle påverka människor som är våldsbenägna, att man kanske inte skulle ta livet av varandra eller utsätta andra människor för våld. Ja. Man förstod på något sätt att det finns en ytterligare dimension.
Ja. Jag ser en sån värld i alla fall, om det är så att vi människor ser på varandra med den här vetskapen att medvetandet inte är fysiskt. Va? Det är en kontroversiell tanke och radikal på sitt sätt. Va? Men det vänder ju upp och ner på alltihop det här. Va? Men jag tänker att skulle vi var och en ha det här så skulle vi titta på varandra med andra ögon. Va? Det skulle inte, jag kan inte se hur man skulle vilja slå någon annan. Va? Jag ser en annan värld, kan jag säga, utifrån det här perspektivet.
Men hur ska man implementera det här då i... Dels inom kåren förstås, hur ska du få andra som jobbar inom vården att uppmärksamma och tro de här människorna? Och hur ska vi få ut det här, eller hur ska du få ut det här?
Ja, nej, men det går ju inte att banka i huvudet på folk, utan det här är ju en resa som jag tror var en av oss gör, va? Och jag tänker ju att det är på det här sättet, va? Det är ju min egen slutsats, va? Och det stämmer så att säga i vad jag har sett i mitt yrke, och jag, inte bara den här utan mycket annat, så plötsligt så fattar jag, okej, nu förstår jag. Och kollegor också som har tagit kontakt och delar den här uppfattningen, men hur man ska, ja, det vet jag inte, utan, men jag tror det är diskussionen liksom, att människor berättar, och det tror jag letar sig fram, om det är sant så liksom letar det sig fram det.
Om du vill skicka med någonting till vår publik, hur man ska bemöta om man träffar någon som har varit med om det här?
Ja, men man ska vara öppen, va? Man ska vara nyfiken och ta tillfället och sätta sig ner och lyssna. Så och följ med den här människan på dens resa. Alltså och håll tillbaka egna förutfattade meningar om vad det här är för någonting. Va? De här människorna känner av det direkt, liksom, om du börjar tänka ens tanken att det skulle vara epilepsi någonstans i temporalloben eller syrebrist på näthinnan eller någonting sånt där. Pang, säger du bara, så har du tappat den människan. Det är inte deras upplevelse någonstans. Alltså. Jag har aldrig hört någon berätta att det var min hjärna som gjorde det här, utan man ska ha öppet sinne och häng med. Alltså, så.
Ja, men nu har vi chansen om det är någon som vill ställa en fråga till Hans i publiken. Varsågod.
Jag tänkte på det. De här upplevelserna som personerna berättar, de är ju uteslutande från vad du har berättat nu, så har du berättat att det är tillbakablickande och det är livet som har passerat revy.
Mm.
Finns det några framåtblickande i den dimensionen så att de kan återkomma och säga till dig att och nästa gång så vet jag att det här kommer att hända?
Ja, i studien, nej. Då är det den här han upplevde sitt liv till sista dagen på hans... Alltså han levde sitt liv en gång till och sista dagen var precis innan han öppnade ögonen och såg in i mina ögon. Va? Så var det för han. Så han levde en gång till på en minut 40 sekunder. Jag har kommit i kontakt med, och det har skrivits om henne också. Hon kontaktade mig för ett år sedan. Jeanette Hedström heter hon. Hon är också, så finns i GP och varit med på P1, Kropp och själ och så. Hon berättade om sin upplevelse. Men hon var med om en svår trafikolycka när hon var i 20-årsåldern. Nu är hon 43, tror jag. Och då upplevde hon, alltså i den här skadade kroppen, ska jag säga, i det här bilvraket, och hon visste att hon skulle dö, va? Så upplevde hon hur hon liksom gick ut in i sin kropp. Alltså hon blev hela olycksplatsen, såg hela olycksplatsen. Så gick hon in i kroppen och hade smärta. Och så gick hon ut i kroppen och såg hela olycksplatsen. Och så här, ett par gånger på det här sättet. Och sen kommer hon in i det hon beskriver som väntrum. Och sen så uppfattar hon tre stycken starka energier. Det här är hennes egna ord, va? Starka energier. Den ena var hennes tidigare svärmor, tror jag. Och sen var det två energier som hon uppfattar var tillhöra det andra rummet, om man säger så. Men där fick hon se sitt liv. Hon fick se sin mamma och förlossning och sitt liv upp till idag. Men hon fick också se framåt. Hon fick se hennes barn som hon skulle få och hennes man hon skulle träffa.
Sände det?
Ja, det gjorde det. Då tog hon själv beslutet. Hon fick valet. Vill du stanna här så får du göra det, eller vill du gå tillbaka? Men hon såg det här. Så blev det självklart för henne att gå tillbaka. Alldeles självklart. För hon såg också att om hon inte gick tillbaka, hon sa att det är som ringa på vatten på så här viset, va? Då blir det någonting annat. Va? Men då suddas det där ut. Liksom. De här barnen och hennes man. Och så. Då blir det inte det om hon inte går tillbaka. Men går hon tillbaka, och då blev livet för henne enormt viktigt. Va? Enormt meningsfullt. Att gå tillbaka i livet gör att de här får göra sina resor. Och så gick hon tillbaka. Och sen gick hon i den här resan. Så ta tillfället att lyssna på henne. Mycket, mycket fascinerande. Men det, Jeanette Hedström.
Är någon annan som hade en fråga?
Jag kan inte låta bli att fråga, Hans. Det du berättar, som jag uppfattar dig, så det du har mött, de berättelser du har mött, de är så övertygande i sin beskrivning. Så att du har svårt att förneka att de har varit med om, det har de varit med om på riktigt, så att säga.
Ja.
Att det är mer verkligt än den här verkligheten.
Ja. Ja.
Har du stött på någonting annat i de här läsningarna och studierna överhuvudtaget? Där andra personer, exempelvis en läkare eller sköterska eller sjukhuspersonal, kan verifiera på något sätt det de berättar har hänt, exempelvis att man observerat händelser i andra rum eller så vidare under perioden man har bedövt.
Inte jag. Jag har inte varit med om att, som sagt, jag har träffat människor som beskriver utom kroppsliga upplevelser. Både i nära rönesamma och även, så att säga, annars också. Men jag har inte, men jag vet ju sådana berättelser där man har kunnat beskriva saker som har pågått i andra rum. Och sen verifieras. Men jag själv är aldrig...
Jag tänkte, Hans, när du nämnde att alla läkarkollegorna inte bara kan klappa händerna. Det fanns en viss form av tveksamhet och lite bitterhet kring detta. Vad är det man är kritisk till, så att säga? Är det begreppet nära döden upplevelse? Eller vad forskningen kommer att utmynna i?
Alltså, jag kan säga så här. Jag tänker ändå... 70% tycker det här är härligt eller bra och så vidare. 30% någonstans där. Det är mer än hälften ändå som är positiva och vad härligt och så. Så att jag har trott, alltså, när jag står där med min chef, vad tycker du liksom, så har jag ju då känt att jag kommer ju att åka ut kylan här, va. Det här kommer ju inte sluta väl liksom. Men än så länge, so far so good, alltså, så är det. Men jag har ju märkt, och jag kan inte säga så här att att de kanske hör av sig eller liksom säger det on front eller up front. Men jag har märkt exempelvis tidigt här när jag presenterade för mina läkarkollegor om den här studien, att vi börjar nu och så, va? Då vet jag en kollega som bara reser sig ur rummet direkt och bara går ut genom dörren så här, va? Full respekt alltså, jag blir ju, jag menar, det här var inte helt, men jag tänker väl att det är någon sån reaktion, va? Men vederbörande till hans fulla respekt alltså, den personen hade senare då, jag blev uppringd alltså utav honom. Och så säger han att du Hans, jag tänkte på din studie, nu är det faktiskt en sån här som är på rum 13 och som är alldeles liksom så här och berättar om det här ljuset, jag tänkte på din studie, ja nu vet du det i alla fall, klick liksom. Och jag återigen sån här en stund, va? All respekt, va? Han respekterar mig, va? Jag fattar inte vad du håller på med, men jag respekterar dig, jag respekterar vetenskapen, jag respekterar vad du håller på med, här igen, men jag bryr mig inte mer, va? Så.
Ja, då ska vi tacka så mycket. Jag skulle vilja tacka också vår sponsor, och det är Durus som är representerad här på kongressen och mässan, Malung Stenfabrik. Och tack så mycket Susanne, och tack så mycket Hans, och tack så mycket att vi fick komma hit. Tack. Gå gärna in och prenumerera på Min död, min begravning. Då får du reda på när nya avsnitt släpps, och där kan du betygsätta podden. Och då hjälper du andra att hitta oss. Tack för att du har lyssnat.